Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hallå och superduper välkommen in i det här sprillans färska, rykande, heta och också tillbaka The Comeback Kid-avsnittet eftersom vi var borta förra veckan. Helt enkelt ett sånt jäkla pang-avsnitt av din favispoddy som heter Rätt upp i verkligheten. Och just det, icke att förglömma, Sveriges roligaste podd som görs av två killar, nämligen jag, Johan Hurtig Wagrell, och i vänster eller höger ringhörna om man så vill, Jonas Strandberg.
88. Och det är skönt att vara tillbaka tycker jag. Man är så, det är så roligt att podda varje vecka med det. Så det var trist att vi missade förra veckan. Men nu är vi tillbaka. Och det var faktiskt enda gången i poddens livstid som det har varit ett uppehåll tror jag.
Ja, jag tror faktiskt det.
För en gång kom jag ihåg så var jag fast på en flygplats i Umeå. Men då hoppade din fru Johanna in istället. Och i övrigt har vi bara kört som tåget. Så
ja,
en gång.
Jag, också en gång vill jag minnas att jag solopoddade.
Det kan hända. Fan vad sjukt.
Och det är också så här.
Det var riktigt seriemördare.
Ja, det var kul. Men också jättekonstigt.
Det är det sjukaste som finns. Alltså jag har testat det några få gånger. Man känner sig som ett sånt sån jävla dåre bara.
Ja, nej men det var så konstigt för att det finns ju liksom inget motspel. Så jag varvade liksom maniskt babblande utan paus. För då kände jag att då skulle liksom podden själv dö om jag bara hade en sekund. Du vet, det var som att man var med på minuten fast med sig själv.
Oh, gud.
Men, och sen andra taktiken var att bara liksom som man, på stand-up-scenen. Ibland vill man liksom krama ur en reaktion ur publiken så att man säger sitt skämt och sen väntar man bara. Mm. Sen är det sånt passivt chicken race.
Åh, fy fan.
Ja. Jag kommer inte säga någonting.
Ja, jag fattar precis. Jag upplever att man måste, jag har kört lite så här filmrecensionspoddar ibland som är så här korta, typ så här 15 minuter. Men då måste man ju ha skrivit typ ett manus innan, annars så funkar det inte.
Nej.
Det blir liksom bara att man råkar man måste ha jävla styrfart alltså. Men det här är ju ingen solopod som tur är. Gud,
nej, vi
behöver
inte snacka om sån skit. Nej. För det är ju inte det.
Nej, gud,
det är en dynamisk duopod.
Det är det, och vi snackar om veckotidningar. Och så vi läser upp läsarnas egna berättelser från typ Allers, Allas, året runt, sådana tidningar. Och sen så skojar vi om dem i den mån vi kan.
Ja.
För det pendlar mellan vad det är för typer av berättelser. Till exempel den här veckan, jag har med mig en riktig sommarspecial, kan jag säga.
Oj!
Utan
wow.
Att säga för mycket. Men vad har du att bjuda på den här veckan?
Jo, men jag kommer ju doppa tårna lite i det som på något sätt är... Jag får ganska ofta så här DM på Instagram eller så. Följ oss gärna där, den som vill ha lite mer rätt upp i verkligheten... vibbar,
ja.
När det inte är avsnittsdags. Då heter ju du Jonas Strandberg.
88.
Ja. Som du heter, precis, ja. I verkligheten. Och jag heter i Johan Hurtig, inte 88 kan man säga då.
Så heter du.
Och där fick jag då ganska nyligen och med jämna mellanrum folk som skickar in varianter på att någon har uttryckt sig i text eller tal, den här gamla poddkäpphästen att tjejer är mer så här, falska mot varandra och snackar skit, medan killar då är det mer ett smäll, en smäll på käften och sen är det bra. Som vi har liksom skojat om att det är så liksom dum och rolig sägning.
Ja, det är en väldigt bra sägning. Alltså, och jag vill gärna läsa lite stories här, men får jag bara berätta en sak innan?
Ja, verkligen. Men jag tror att i alla fall min berättelse sen kommer nog liksom, det verkar handla om just att tjejer är så typiskt falska.
Jag älskar det. Jag älskar vad jag hör.
Så det, häng kvar för den berättelsen. Ja, men
fan,
säg
vad
nu.
Kul. Nej, men alltså, förlåt. Jag var bara så ivrig. Du vet, man har ju några sådana där lite oskrivna regler för sig själv för att man inte ska hamna i massa bråk på internet. Alltså, ibland så hamnar man ändå. Men man försöker ändå sköta sig någorlunda i alla fall. Man är ju inte full-blown internettroll, även om det finns spår av det också.
Vi har alla en näthatande jävel i oss. Ja. Vissa har närmare till den, eller den tar större plats och sådär. Men har du några specifika regler? Jag kan tänka mig att du har fått sätta upp lite mer tydliga stadgar kring detta.
De enda reglerna jag har egentligen, det är lite att, att man ska inte kasta sig in i till exempel rasism eller transdebatten på Twitter specifikt. För att det innebär att man får som, alltså man orkar inte. Det kommer ju alltid en ström av dårar då. Och det, om man inte känner att jag orkar med det här, så ska man inte kasta sig in i det, tror jag. Alltså i just de forumen, för det är så många psykfall där.
Ja, där det är liksom som vadå, kattmynta för
det är som att de har
extrempersonerna.
Men så här, jag kan bara dra ett exempel. När jag igår faktiskt råkade trampa över min egen gräns. Så här var det. Vår podd gemensamma, du känner väl honom också, Sebastian Mattsson, författare.
Ja, men jag känner honom mest genom, eller uteslutande genom, tror jag, att vi har pratat om honom i podden.
Det kanske är så. Men han
jag
har aldrig
träffat honom, men jag har ju sett honom i din närhet mycket.
Ja, men han är en kompis liksom. Men han twittrade igår en länk till en Variety-artikel där de skriver om Ricky Gervais, alltså mannen som gjorde The Office och Afterlife och mycket annat. Han är också ståuppkomiker på senare dagar.
Mm.
Han...
Ja, kul om du, vad kul om du inte sa det. Det kändes när jag tittade på dig och lyssnade som att du så berättade det för mig bara.
Ja.
Och inte att du var så här jättebra förklarar programledare och förklarade för lyssnare, utan Johan,
jag ska berätta för dig om Ricky Gervais. Men det är inte, man kan inte ha koll på alla heller, så att det är alltid värt att vara för tydlig.
Ja.
Grejen är att jag kan tycka han gör mycket bra grejer, Ricky Gervais. Alltså, jag tycker om Afterlife. Office är ju legendariskt. Sitcom-serie liksom. Mm. Men,
och nu har han släppt en ny stand-up-special på Netflix.
Det stämmer bra. Och han... Är det någonting som han verkligen älskar, så är det att driva väldigt mycket med transpersoner. Alltså det är en grej i hans... Jag tror att han och Dave Chappelle är nästan samma generation faktiskt. Och de båda har ju kört lite på det spåret på senare tiden.
Ja.
Vilket alltså så här, vi båda stuffkommunikar, det är inte... Alltså man ska inte hålla på så här, men det ska man inte prata om. Men det är någonting, jag tycker man kan hitta liksom en linje, att vid en viss ålder så börjar män, framförallt liksom män, men också kvinnor, J.K. Rowling, Harry Potter-författaren till exempel, hon har ju också uttryckt sig lite så här, lite konstigt kanske.
Ja.
Men då börjar de här männen framförallt bli väldigt, väldigt förbryllade kring transpersoner. Och jag tycker det, om det inte hade varit för att de uttryckte sig ganska hatiskt ibland, så hade jag känt att men det är lite gulligt, den här gubbförvirringen, att de inte förstår riktigt.
Nej, precis. Men det är en sak också, jag ska inte förekomma dig i diskussionen här, men det är ju någonting i att man kan tycka att någonting, att man kan känna att man inte förstår någonting.
Mm.
Och det är väl fine.
Absolut.
Men man kan också känna, eller man kan också liksom ta vägen att jag förstår inte det här. Och därför blir det superkul och liksom fnissigt att prata om.
Ja, eller så blir man arg också, kan man ju bli.
Det ja, det är också en väg liksom.
Som resultat av förvirring. Ja, men
du måste rätt. Fortfarande säga, du får skämta om allt i min bok Ricky Gervais. Men du måste ju i sådana fall försöka skämta. Du kan inte bara liksom...
Nej, jag är säker på att han har skrivit det som skämt, men det är någonting med hur män dras till den liksom, ja, det verkligen. Fältet väldigt ofta på senare tid. Och
det är som andra världskriget för liksom motsvarigheten för ståuppkomiker.
Ja, precis så. Och då satt jag ändå i någon timme tror jag och hade läst tweeten och tänkte... Ja, men jag ska inte svara på den här tweeten på något sätt. Jag kan liksom inte tillföra någonting och jag vet vad som kommer hända om man går in och börjar prata om det.
Ja.
Men till slut så tänkte jag ändå bara, ja, men jag skriver något lite så här. Ja, men vad jag tänkte bara.
Vad var det första då som Sebastian Mattsson som jag känner mycket väl
ja.
Genom dig
ja.
Eller genom podden
ja.
Och han har alltså lagt upp en bara en länk till Variety.
Nej, men en länk till en Variety-artikel om de här transskämten från Ricky. Och Sebastian har kommenterat med han är så trött, så trött, så trött, så trött. Och det är tweeten.
Att han menar att Ricky Gervais är så trött, så trött, så trött.
Ja, precis.
Ja, som håller på med de här skämten. Ja.
Och då tänkte jag bara, nej men jag bara alltså, svarade liksom lite. Och så skrev jag typ bara att ungefär det jag sa till dig nu, att absolut ingenting i världen gör farbröder så perplexa som transpersoner. Att de är helt förvirrade, de förstår inte vad de ska göra med sina känslor kring det. Vissa blir arga, vissa skojar. Och då tänkte jag, det gick ändå ett par timmar. Jag bara, det här är ingen som har pingat in, inga liksom dårar och sådär. Jag bara, fan vad skönt, det kanske Twitter kanske har helats igen på något sätt. Vi kanske har växt som samhälle, kanske... Är inte det här en trigger längre? Vad bra.
Verkligen, vad skönt. Ja, vi är färdiga.
Ja, sen pingar det till. Sen.
Det visade sig att du har haft på flygplansläget typ.
sen. Så pingar det till. Och det var bara en kommentar. Men avsändaren är nästan 10 transperplexa gubbar i en person.
Wow.
Jag fick en kommentar från Jonas Inde.
Oj, ja.
Spontant, vad tror du Jonas Inde ställde sig i transfrågan? Tror du han är... Ja.
Jag tror att han har liksom... Från att du twittrade det där, han såg det direkt. Och sen har han liksom ägnat hela dagen och kvällen åt att fila på ett liksom tydligt och koncist motargument.
Ja, men du är något på spår.
Men jag tror att om du läser upp det Twitter nu så kommer det vara så här att man bara, även att jag tror att jag är på din sida helt och hållet här och inte på Jonas Indes sida, men jag tror att det kommer vara så, det kommer vara så skarpt och välformulerat och on point att jag ändå känner så här, jag håller ju inte kanske med, men han har en poäng Jonas Inde, det har han. Så exakt så tror jag att jag kommer känna.
Ja, så här skriver Jonas Inde till mig. Eller till mig och Sebbe. Du menar att din kompis kommentar är mindre trötter än Ricky Gervais, Sebastian. I så fall har du fel. Tänker du att vi har koll på vilka alla transpersoner är, Jonas? Jag tror att det här gör dig lite perplex. Och så en länk till en lång, lång, lång Twitter-tråd med mängder av bilder på idrottsmän och kvinnor. Som han då antyder är... Alltså han är ju sinnesförvirrad, Jonas Inde. Det är liksom... Han är ju precis lika gammal som Ricky Gervais ungefär också. Det är den åldern.
Ja, men det där var så märkligt så att det är liksom... Det känns som att...
Det var ju ingen... Alltså, brydde mig inte, jag förstod knappt tweeten liksom. Det var med att han har lagt så väldigt mycket tid på att... på att fokusera på den frågan. Liksom, så att han kan inte uttrycka sig stringent ens.
Nej.
Men han mår inte bra.
Nej, men det, precis. Det kändes mer som att det sa någonting om Jonas liksom indes sinnesstämning och mående just nu generellt än någonting i sakfrågan där.
Ja, men det faktiskt. Är så jävla skumt det där. Ja, man tänker bara att de det är ju inga unga människor som beter sig så här, eller hur? Eller liksom yngre människor.
Nej, jag tror inte det. Eller vet jag inte som har såna liksom Ricky Gervais stora plattformar. förstås. Men jag tror att så här, om man ska dra det tillbaka till liksom, sakfrågan om humorn om transpersoner och det ämnet så är det så här, jag tror att det är svårt för det är så pass öppna dörrar humormässigt att den liksom farbror fanbasen som han har de skrattar ju för att de håller med bara för att det är han som säger det. Vad tokigt det är liksom.
Ja, vi har ju några, utan att hänga ut några, så finns ju ett par svenska komiker som också återigen, samma ålder, samma generation som Ricky Gervais, som håller på så här på Twitter. Som länkar...
Att man behöver liksom inte skämta
nej.
Egentligen specifikt. Och det handlar inte heller om att... Det är det att det är så dåliga skämt också.
Ja, men ofta är det, grejen är att det ofta inte är skämt. Det är ofta någon mer, jag ska försöka knyta upp säcken lite här. Men jag tror att det vi ser är liksom att de har börjat brinna extremt mycket för en fråga. Typ. För det är väldigt mycket de här svenska komikerna också som delar mycket artiklar. Man ser vad de har gillat för tweets. Och det är väldigt, väldigt, väldigt mycket om transpersoner. Det är liksom som att de har bara, hur har det här börjat brinna i huvudet på dem? Hur har de liksom bara börjat bli helt galna i det här ämnet? Vad är det som händer hos dem, tror du?
Ja, varför fastnar de just där? Men, jo, men det är kanske att det är det som är...
Jag skulle säga att det är män kring 50 som har börjat liksom bli... De som mer var intresserade av hur många... Mycket gängbrottslighet och sånt det var. De har väl, bryr sig väl fortfarande väldigt mycket om det såklart. Men det är lite fokuset har crossfadat över. Till...
Men är det att det är lite liksom exotiskt för dem?
Mm.
Och därför, dels handlar det om liksom det så kallade underbältet.
Ja.
Som ju alltid är, det är ju lätt att förstå allt som sex och kön och sånt. Är ju alltid mer laddat och därför ofta liksom där man gräver när man ska skämta liksom.
Ja, ja.
Och på samma sätt som jag antar, jag var inte med då, men jag kan tänka mig när liksom kom till Sverige att det då var så här superspännande och kul att säga liksom olika bögskämt som inte var mer liksom raffinerade än att vad konstigt det är. Med killar som gillar killar. Och vad de då har för sig liksom.
Verkligen.
Att det är liksom motsvarigheten nu. Att det är någonting som man inte förstår. Och som är så pass nytt. Att man hör om det väldigt mycket. Och det verkar vara liksom en brännande fråga. Mm. Såklart för dem som liksom är nära den. Men att de här gubbarna då. För dem är det bara så här, jag känner ingen som, du vet, så det finns inga krav på dem eller möjligheter för dem att, eller liksom ork att sätta sig in i frågan på riktigt.
Nej, eller hur?
Utan då blir det bara en liten så här, kul grej som att säga, istället för att liksom göra skarp politisk satir på Socialdemokraternas liksom åsikter i olika frågor 1989, så kanske man bara tycker det. Men man tar inte, man kommer inte längre än att Ingvar Carlsson ser ut som en sko.
Nej men verkligen, det är så himla platt typ. Och det är någonting med, man brukar prata så här om, är jag beredd att dö på den här kullen? Alltså är den här sakfrågan så glödgande viktig för mig att jag är beredd att lägga väldigt mycket energi på att försvara den offentligt?
Ja. Jag tror också att det finns en många, särskilt då för män i den åldern som jag vill jag tillägga då, absolut inte på långa vägar, på många år tillhör eller ens nära, såklart. Nej, men det finns nog många gubbar då som kanske, nu projicerar jag säkert också, men som känner att de säger, jag kan väl inte bara, jag kan väl inte vara 50 år och bara säga knasiga saker som inte har någon betydelse men som gör att folk skrattar.
Just det.
Utan jag är väl liksom en sån samtidskommenterande, liksom smart komiker som har något att säga bland mina skämt liksom.
Just det.
Och så därför säger jag antar att om jag pratar om transpersoner så då säger jag också något viktigt. Det blir ett sätt att försöka, vad ska man säga, glorifiera sig själv eller göra sig själv viktigare då för den egna självkänslan på något sätt.
Ja, alltså, men jag tänker också, det är så konstigt att som komiker, man försöker ju ändå vara, det är inte alltid det lyckas, men man försöker ändå vara lite originell i hur man alltså, uttrycker sig och ha ett eget språk och sådär. Men det känns som att de här farbröderna har slutat bry sig om det när det kommer till vissa grejer. Det är liksom, det hade ju varit mycket, mycket mer uppfriskande och var, om man blev en Sven Melander-figur typ i den åldern. Som bara, ja, men har liksom ganska vettiga åsikter och ja, men absolut, han har väl alltid varit mer åt vänsterhållet såklart. Men det är ju roligare. För att det är så jävla vanligt att vara, bara bli en gubbe i mängden. Vill ja. Man, tänker man inte att fan, nu, är jag en, nu finns det en till av min sort. När jag började skriva saker om att det om transpersoner till exempel. Eller liksom gängbrottet. Nu blir jag en sån gubbe. Nu finns det fler av mig. Och jag är en i den här stora
ja.
Grå massan av farbröder.
Jag tror fan att det är...
Vill man inte vara en rolig farbror? Vill man inte vara en originell farbror? Måste man vara
ja, liksom... men precis. Och vill man framförallt inte ta humor på allvar så tillvida att man liksom går the extra mile?
Eller hur?
För det tycker jag, och det är också så här, det är det roligaste, för det skulle göra både Dave Chappelle och Ricky Gervais svintjuriga om man sa till dem att så här, anledningen till att du stannar vid de här liksom trötta skämten om transpersoner och vad konstigt det är.
Mm.
Det är för att du inte tar comedy på tillräckligt stort allvar.
Ja, jag tror
då skulle de bara säga gå sönder. Ja.
Jag tror det är så jävla sant att deras hjärnor börjar lite rutsna typ nästan. Att de har slutat liksom vara rörliga i sina tankar och sin kreativitet.
Men det är för att koppla till podden också. Det är ju liksom samma sak som det faktum att alla män i veckotidningsvärlden här i historievärlden, de vill bara sitta i soffan och kolla på Tipsextra.
Det är sant.
Och då blir det liksom, det liksom bredvid dem sitter Ricky Gervais och Dave Chappelle och bara ja, men vadå, har han eller hon, eller vad är det en snopp eller inte liksom?
De bryr sig så himla mycket om det. De bryr sig så himla mycket. Ja, jag är bara häpen.
Ja, det kan man verkligen vara. Jag skickar in ett litet tips där som jag inte har sett själv än. Det är väl de bästa tipsen ändå. Ja. Men jag läste en intervju med Judd Apatow att han har nu kommit ut med, tror jag, på HBO. HBO Max, en av många streamingtjänster som jag har i alla fall. han har kommit ut med en dokumentär om George Carlin.
Just det.
Stand-up-komikern. Som väl då var lite antitesen, skulle jag säga, till de här trötta gubbarna.
Mm.
Var ju liksom en komiker som var väldigt tidig med ha ganska skarpa och tydliga åsikter och inte jobbade så mycket med att vara perplex kring snoppar eller inte snoppar tror jag. Men jag är ingen expert på George Carlin och jag heller inte jag har inte sett en bild ut av den här, jag har bara sett trailern.
Ja, känns det bra?
Men ändå hard recommend på
ja,
den.
Kul, den ska jag se.
Det om det. Ska vi jobba lite kärnverksamhet eller?
Ja, låt oss.
Ja, Då gör vi så att vi tar dubbelt så lång sats eftersom vi nu har haft en veckas uppehåll. Och så kör vi vignetten och sen så bara brakar du på
med min, min somriga, underbara, stämningsfulla berättelse.
Och vad gott vi får.
Jag har fått livet tillbaka. Trots att den akuta sjukdomen efter fästingbettet hade gått över så kände jag mig inte frisk. Jag var så trött och orkeslös och jag förstod inte varför.
Det är också jättekul. Trots att den akuta delen av min sjukdom hade gått över, ja, så var jag fortfarande dåligt. Jag hade ingen aning om vad det kunde bero på.
Nej.
Sitter och det är fortfarande så här, fästingen sitter fortfarande kvar. Man har bara lugnat ner sig lite. Ja. Det har gått 5 minuter sedan man blev biten. Man har en stor jävla liksom, du vet, röd cirkel, rött märke, vad det nu än är som är farligt liksom.
Mm.
Och bara, nej men nu har jag ju satt mig ner och vilat i 30 sekunder. Mm. Men jag mår fortfarande jättedåligt. Vad kan det bero på? Hjälp!
Alltså, fästingar, det känns så... Så jävla äckligt bara. Vad har du för fästingrelation?
Jag gillade, eller liksom jag pratade om fästingar mycket tidigare faktiskt. Innan det liksom var alla snackade. Nu känns det som att alla snackar om fästingar. Så jag var mer att, ja, jag kanske tyckte det var liksom coolt att prata om fästingar.
Mm.
När jag var liksom ung och så här. Men sen växer man ifrån det så där. Så jag tycker det är lite mainstream,
ja,
att prata fästingar.
Jag skulle vilja ha en sån för hundar och jag tror för katter också, så finns det en sån liten droppgrej man kan köpa på apoteket som man droppar lite i nacken och drar in så i pälsen. Och då kan de inte få fästingar. Liksom. De fäster inte alls. Typ.
Okej, det är något medel som luktar eller som...
Jag vet inte vad det gör. Man gör det typ en liksom gång i månaden. Så det är nada. Det funkar typ 100%.
Bara just vid nacken liksom.
Ja, man bara duttar lite i nacken och så om att man får dra det lite längs med huden typ på djuret liksom så.
Är det säkert någon sån där repellent doft eller något.
Ja, alltså det känns ju som att det hade varit svinfett och en sån grej för människor också.
Men... Jag gillar mest fästingars B-sidor. Vad betyder det ens?
Det är ju så jävuls primitivt sättet som man plockar bort fästingar på. Jag har tänkt på det.
Ja.
Att man liksom drar bort dem. Ja. Från. Liksom så.
Men det är också konstigt. Eller det kanske inte alls är konstigt. Men det känns som att det har blivit en sån jävla liksom tips husmors. Det känns som att det har blivit en hel industri kring hur du tar bort en fästing.
Ja, verkligen.
Jag vet inte eftersom jag inte bryr mig. Men... Idag vill jag bara säga roliga saker.
Ja.
Jag vet inte eftersom jag inte bryr mig, men jag kan tänka mig i alla fall. Så då är det väl så att om man går in på liksom sitt lokala apotek så har de så här 10 olika tänger och knipsgrejer och tricks och fix för hur du tar bort din fästing.
Ja.
Jag minns också att det är så här, att jag både hört att smör på ska vara jättebra för att få loss dem. Och sen har jag också hört för länge sedan då att smör är livsfarligt att ha på.
Livsfarligt?
Ja, det är det bästa tycker jag. De typen av liksom helt dubbelpolariserade tips som är så här, det enda som funkar är det här.
Ja.
Det är det farligaste man kan göra, det är det här.
Okej.
Bara, vänta nu.
Hur ska jag göra? Hur ska jag förhålla mig till det här?
Ja, det är inga sådana liksom gråzonstips som jag säger. Ja, men det här funkar oftast. Men ibland funkar det inte, men det är ingen fara.
Nej.
Utan det ska vara liksom extremerna samtidigt.
Ja.
Det är det bästa du kan göra, men du kan också dö.
Ja. Usch. Ja, härliga sommarljud.
Ja.
Våren är här och jag ser fram emot en lång skön sommar med balkonghäng, umgänge med familj och vänner. Marcus, min man, skrattar åt mig för att jag ser fram emot att jobba i sommar. De flesta brukar ju se fram emot semester, men för mig är jobbet minst lika viktigt. För första gången på flera år känner jag mig nämligen frisk och kry. Det började för ett par år sedan. Strax före påsk drabbades jag av en virusinfektion och fick hög feber och ont i kroppen. Både jag och min man trodde att det var influensa och att det skulle gå över efter en tid. Men efter en vecka var jag så dålig att jag åkte in akut till sjukhuset. Och där konstaterades man att jag drabbats av en fästingburen sjukdom.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men du, alltså det här, jag måste bara klaga på strukturen lite i den här berättelsen.
Shoot.
Vi har ju länge, många gånger pratat om in medias res, va? Att ja, man börjar på något spännande ställe, man står liksom mitt inför någon kris eller någon utmaning eller sådär, lite så, hur hamnade jag här då? Och så spola tillbaka och så får man så 6 veckor tidigare.
Mm.
Och sen så utspelar sig bulken av berättelsen på de här 6 veckornas väg då fram mot startpunkten.
Mm.
Och sen kommer ju då det spännande slutet när man går förbi startpunkten och vidare till någon typ av upplösning, resolution, vad ska hända sen?
Ja.
Här har de ju missat på det och börjar i det absolut plattaste slutet. Att säga, nu är allt kanon.
Ja.
Det löste sig.
Gud vad skönt.
Bara så ni vet nu, allt jag kommer berätta här, ni behöver inte vara oroliga eller känna någon anspänning.
Nej.
Eller så, utan det kommer lösa sig till det bästa. För jag kommer berätta att jag fick en sjukdom. Men nu är jag helt frisk, så jag vill bara att alla ska veta det. Det finns inget mer att berätta efter att jag säger det här. Jag är helt frisk.
Pulsen får inte höjas på läsaren. Det är liksom avsikten, alltså huvuduppdraget med den här berättelsen. Vilopuls igenom. Men ja, då kan vi roasta den lite istället. Så det gör ju ingenting.
Ja.
Jag minns inte ens att jag haft någon fästing, men jag hade tillbringat en hel del tid i skogen under hösten, så det var fullt tänkbart att jag haft en fästing någonstans utan att märka av det. Ja, men det är väl klart. Vad tror du? Har jag fått en fästing? Det är väl klart att du har haft en fästing då. Vad tror du?
Ja, inte ens det lilla liksom spänningsmomentet att man ska ta bort. Det som det har blivit en hel industri kring.
Nej, nej, nej.
Smör eller inte smör. Nej. Du vet, det finns så mycket att liksom gotta ner sig i. Det berövas vi också.
Mm. Jag blev inlagd och blev kvar på sjukhuset i 2 veckor. Och jag var så sjuk att jag faktiskt trodde att jag skulle dö. Det var en fruktansvärd känsla.
Ja, det har varit jättespännande då. Om vi inte vet att allt kring det.
Ingenting. Ingen spänning.
Nej.
Ingen spänning.
Nej, nej, nej.
Mitt hälsotillstånd fick förstås konsekvenser även för Marcus och barnen. Jag snäste åt Marcus och hade inget tålamod alls med barnen. Minst aktivitet gjorde mig alldeles matt och jag orkade inte ens se på tv eller film, som jag annars var väldigt förtjust i. Mina vänner orkade
över... Fråga, har hon skrivit i början? Missade jag det? Nämnde hon att Marcus var hennes man eller något?
Ja, det har hon nämnt.
Ja. Annars hade det varit jättekul om hon bara... då nämnde Marcus, för man fattar ju ändå, även om hon inte hade sagt det innan eller skrivit det, så fattar man att det är hennes man.
Ja.
Men det var kul om man då gav sig fan på att försöka tolka in att han egentligen var, vem är Marcus?
Ja.
Han får inte vara mannen.
Nej, nej, det är bara en person som finns i hennes liv. Som...
grannen Marcus.
Ja. Jag hade älskat om den här var mer skriven i den här virusdimman. Alltså du vet när man är lite så här febrig och liksom inte hänger, huvudet hänger inte riktigt ihop typ.
Ja,
det hade varit
man får följa med och sen en liten liksom pendang på slutet.
Ja.
Som är så här, de här raderna skriver jag 3 år senare.
Ja.
Att hela är en sån riktig virus, vad heter han? Hunter S. Thompson.
Ja,
Gonzo upplevelse.
Las Vegas-boken.
Leaving Las Vegas.
Fear and Loathing.
Fear and Loathing in Las Vegas är det,
ja,
såklart.
Ja. Fan, har du läst den eller?
Nej, det har jag faktiskt inte. Nej, jag har bara sett filmen.
Det vill verkligen inte göra. Den är så jävla svår att tröckla sig igenom typ.
Ja, jag har läst andra så här, stycken och bitar av Hunter Thompson. Och det är ju... det är sådär, det var, you had to be there.
Alltså alla,
storhet,
jag skulle vilja
såklart
säga, svepande. Jag har börjat läsa ganska mycket senaste halvåret typ. Och liksom man har börjat såhär, tänka mer på vad det är man läser och sådär. Och jag har märkt att alla killboböcker från, ja men när vi gick i gymnasiet typ. Och de böcker som killar läste då. Det var inte så många. Men de som killar ändå tog till sig. Det är bara skit. Alltså det är så jävla mycket skit. Jag snackar om Fear and Loathing. Den gillar folk för att det är mycket droger. Och det finns liksom ingenting, ingen uppskattning för berättelsen eller språket eller liksom spänningen eller någonting.
Nej, just det. Men jag skulle säga de böckerna som killar, jag får nog vara med på att jag själv hamnar i den liksom branschen där. Men killar som ville visa, som ville liksom tycka att de var lite, fattade lite mer än de andra.
Ja.
För annars så var det väl så här...
Ja, men jag fattar vad du menar. Det är ju lite snobb. Men jag skulle säga att det finns topp 3 värdelösa killböcker. Får jag komma med min lista?
Ja, wow. Ja, just det. Ja, men jag tänker lite bara vilka det kan vara. Men ja, kör.
Antitips. Det är bara skit. Jag kan med 3D-platsen, den har vi precis nämnt. Fear and Loathing in Las Vegas.
Ja.
Kort motivering, den är... det är bara ett enda göttande i droger. Alltså det är liksom... Och det är någonting när folk fascineras så himla, himla mycket av substanser. Så man bara blir helt utmattad.
Ja.
Den är lite för killböckerna vad American Horror Story är för skräckfilmer. Det är den serien där de liksom, det är en ny plott varje säsong.
Ja.
Och då alla skrämseleffekter är liksom typ att någon bara, det är som att de skruvar upp volymen på 11 hela tiden. Det är bara en typ av vråla i örat kind of skrämsel hela tiden. Så där har vi Fear and Loathing, 3D plats på skitiga killböckerlistan.
Ja, jag har liksom det, jag har tror jag 5 gissningar i huvudet.
Oh,
men vi ska se.
Men du kan gissa på andra platsen då.
Ja, men jag tänker mig alltså den kom ju jag vet inte om den är tidsmässigt perfekt för mig, men The Beach.
Oh, ja, den hade jag inte med på min lista. Men den är inget dumt förslag alls.
Nej, men den är dock, då är den boken ganska bra ändå. Ja. Men försämrades ju mycket av liksom, filmhaveriet som jag vill minnas det som.
Ja, ja, och var det så att när filmen kom att folk upptäckte och kanske kom med boken fast med filmomslaget?
Ja, det skulle jag vilja säga. Sortens. Verkligen.
Fy fan, det är den värsta sortens böcker alltså. De som har filmomslaget på. Och blev så
nej, men, ja.
Mörkrad.
Nej, men det är verkligen. Lite diskret låter man, för att verka intellektuell, låter man en bok sticka upp ur liksom kavaj. Men då är det att det är en pocketbok med liksom Leonardo DiCaprio på omslaget.
Ja, åh, vad skönant.
Nej, tack. Nej, men vad heter den då? Nu kommer jag inte ihåg vad den heter, bara för det är inte To Kill a Mockingbird, utan den andra amerikanska... ja, men han som... som flyr, drar från skolan och drar in till New York typ.
Ooh,
ja, men du vet, han heter typ han heter något lite speciellt.
Oliver Twist.
Ja, Räddaren i nöden, Catcher ja, in the Rye.
Ja, också jättebra gissning. Jättebra gissning.
Den är ju faktiskt nej, men den det måste sägas att den är så trist.
Ja. Ja, men den har jag faktiskt inte läst, men jag kommer heller aldrig göra det då. Det är bra att bestämma sig för det, kan vissa grejer. Det är skönt att exkludera konst ur sitt liv, eller hur?
Ja, verkligen. Eller liksom, jag skulle säga reducera på samma sätt som att man liksom reducerar en bra rödvinssås för att liksom få ut det götta ur den.
Ja.
Så reducerar man till exempel Räddaren i nöden till kanske då bara att någon mening om varför den var så, eller det här med att J.D. Salinger inte skrev någon något mer på länge eller vad det nu var.
Herregud.
Ja.
Nej, det är en jättebra gissning, men min andra plats går faktiskt till drumroll, On the Road, Jack Kerouac.
Ja. Ja.
Fy fan vad den är jobbig att läsa. Det är riktig skit. Alltså, ska jag säga. Har du läst den?
Nej, jag har inte det. Men det är också en sån där som jag, liksom, jag har reducerat ner den till att jag är medveten om dess, så att säga, existens i kill-litterära kanon.
Ja, det är sån dynga den boken. Alltså. Jag köpte ett par av Kerouacs böcker för att bara liksom försöka fatta honom. Typ. Det var mycket referenser till Kerouac under en period till olika... i olika andra typer av filmer och sådär.
Ja.
Så jag tänkte, jag måste ändå läsa den för att ha den bakom mig. Och det största problemet med den boken det är att den helt saknar en rimlig narrativ struktur. Alltså,
ja.
man älskar ju en bra roadtrip, eller hur? Man älskar typ såhär Thelma & Louise, man älskar en resa. De ska någonstans och sen och på vägen dit så händer en massa shit och de svetsas ihop med varandra. Alltså du vet, det är ju underbart.
Och, ja, och just Thelma & Louise är ju...
Det är typ en av de bästa filmerna jag har sett någonsin. Alltså den är...
Ja, och den är ju ett, vad ska man säga, ett praktverk när det gäller till, när det gäller storydramaturgi.
Ja.
Att den används som skolexempel, säger man väl, på hur en då resa,
ja, karaktärsmässigt,
storymässigt,
film,
inre och yttre visas eller visualiseras i en film.
Ja, den ska jag fan se idag. Alltså, jag vill se om den. När jag hade sett den första gången, det var typ 2 år sedan bara, jag ville se om den direkt när man var färdig.
Ja.
Alltså bara starta om från början.
Ja.
Bara
för att få kolla på Brad Pitt.
Ja, nej, det är fan alltså. Men de har väldigt snygga jeansjackor i den filmen. Har du tänkt på det? Så jävligt mycket snygg denim.
Särskilt känns det som att Susan Sarandon har en sån magisk så här, kvinnoblå kvinnojeansjacka.
Oerhört snyggt är det. Oerhört snyggt. Nej, det är problemet med On the Road är att den bara pågår. Alltså,
ja.
Han åker ut, han lämnar sin familj, han sticker iväg på en roadtrip. Det händer lite, inte så jättemycket grejer. Och så kommer han hem. Och så åker han iväg på en till. Och en till. Ja. Och en till. Det är liksom... Det finns inget driv i den bara.
Han, nej, och det är väl det jag säger. Att de, men det är väl det som var grejen. Man bara, ja,
men då är det inte då bra. Då är grejen inte bra. Alltså för att om man bara känner att... Trots att han är i rörelse hela boken typ... Så känns det som att den bara står helt stilla. Det är så jävla deppigt.
Jättekul.
Fruktansvärt.
Det är verkligen så här, on the road. Inte liksom i betydelsen på väg.
Nej.
Utan på en väg, ja. Statiskt stilla.
Det är helt orörlig.
Ja, jag står på en väg och sen gör jag det hela med 300 sidor.
Ja.
Sen är det slut.
Fan alltså, men första platsen, den har jag... aldrig läst faktiskt.
Jag har två saker. Jag tror inte att det är någon av dem.
Ja.
Men jag skulle vilja slänga in i diskussionen bara.
Ja.
Processen av Franz Kafka.
Mm.
Som en sån, alltså i ärlighetens namn, också supertråkig bok.
Ja.
Men som man säger, läste då för att kunna säga att man har läst den och då plocka lite poäng på något sätt.
Ja.
Och samma med... vad heter den då? Odysseus, va? Ulysses
James Joyce.
James Joyce, precis.
Oh.
Som jag också säger, gjorde ett avtryck för att det var en sån innovativ skrivteknik då, det här med stream of consciousness, att det var bara ett enda flöde liksom.
Alltså,
glömde de den lilla detaljen att det var helt oläsbart.
Pisstråkigt säkert, eller hur? Man känner ju det.
Ja, ja.
Det här... eller,
den sida jag har läst om ett par gånger, den är väl... Den har väl något.
Alltså, jag kan säga...
Jag kan omöjligen komma fram till sida två. Liksom.
Nej, det är helt... Det är en mur där som bara liksom, det är omöjligt att klättra över. Men det är jättebra gissningar och väldigt bra kandidater. Men den här boken, som jag då inte har läst, men som jag vet är en riktigt värdelös killbok.
Jag älskar det.
Du har nog läst den, tror jag. Det är... The Dirt om Motley Crue.
Wow. Nej, jag har inte det faktiskt.
Det kändes som att du hade läst den. Neil Strauss av The Game fame.
Ja, men jag har inte läst The Game, eller jag har inte läst någonting nästan av Neil Strauss, men jag ändå liksom, ja, jag har läst typ tidningsreportage kanske.
Alltså här, jag hade en period i, jag ska motivera den här första platsen och sen så hoppar vi tillbaka i berättelsen. Alltså det är bara, grejen är att den är... Ja, det kom väldigt mycket självbiografier om olika rockband och artister från 80-talet under en period. Alla, jag har läst, jag tror jag har läst 4 eller 5. Jag har läst Slash-biografin, en för Guns N' Roses, White Line Fever av Motorhead, Lemkilmeister, några till. Alla är exakt likadana. Det är precis samma jävla resa hela tiden. Att de kämpar i garaget, de får ett litet break, de kan inte hantera droger och sen så kan de inte hantera droger i 200 sidor ungefär. Och sen så börjar de bli lite, bandet breaks up, hitta tillbaka kanske till varandra och sen är det slut. Alla böcker är likadana.
Man kan ha gissningstävlingen då,
ja.
Att det är så, det är, man vet det, det är någon i bandet som kommer dö och någon i bandet som kommer ändå klara sig precis.
Ja.
Det kan man ändå gissa vem det är. Men det är ju alltid, facit är ju alltid att det är den som lyckas skriva boken. Eller får den boken utgiven. Som är på omslaget, som är han som överlever.
Alltså ja, det är sån jävla skit. Och den här boken, alltid när jag hade läst en, jag tror jag hade läst Slash-biografin. Och så snackade jag med någon kompis om den. Och då sa han, har du läst den? Då kommer du älska The Dirt. Och sen så kom jag inte riktigt fram till The Dirt utan läser någon av de andra 200 rockbiografierna från samma period. Och bara, man börjar redan se ett mönster i att det här är ju identisk plott. Och sen en till, och det var identiskt, och en till. Så jag bara, den är skit. Jag vet det bara. Jag vet, utan att ha öppnat den, så vet jag att det är en riktig jävla dynga. Så. Jag har fått ur mig lite ilska.
Ja, men det är väl, man kan hoppas att det kommer en vignett här. Att vi har så jävla genialisk klippare.
Ja.
Att vi nu har hört lite goa drumrolls eller lite fanfar och sånt där. Heja Ylva! Men du, ska vi hoppa tillbaka till fästingarna eller?
Ja, det är kul att Du är annars den i podden som brukar ha lite bli sidetracked och nu bara, jag är liksom helt dump
älskar
fokus.
Det är liksom Bizarro-podden idag.
Vi kör en sån idag.
Jag tycker det är underbart. Okay. Jag vill bara slänga in då att man säger väl ändå om fästingen att den är djur och insekt och kryp världens lemmy.
Ja, brukar man säga
att jag får med att det, man brukar säga så.
Jag tror verkligen det är vad man brukar säga.
Ja.
Just det. Mina vänner orkade jag överhuvudtaget inte träffa. Och till slut blev det så jobbigt att alltid behöva säga att jag var trött så att jag helt slutade svara när de ringde. Jag led också av en ständig huvudvärk och värk i kroppen. Jag hade inte fyllt 40 ännu, men jag kände mig som om jag var dubbelt så gammal. Och dessutom hade jag svårt att komma ihåg saker. Jag kunde bara hålla en sak i huvudet. Om jag fick för mig att tänka på...
Tjejer.
Ja. Om jag fick för mycket att tänka på, blev jag glömsk och förvirrad. Jobba var inte att tänka på.
Har någon, förlåt, men är det... Var det här liksom, det var inte exakt uttrycket så kanske, men är det ändå första gången en antydning till att någon har sagt bara en sak i huvudet och inte menat då tjejer eller liksom sex eller ja, på sin höjd då
verkligen.
Skämt. Paolo Roberto-skämtet om bröst. Att det är så här, man visst kan ha två saker i huvudet.
Ja, just det, just det.
Eller kan man säga, den där, han har bara en sak i huvudet.
Mm.
Att sköta sitt jobb.
Wow.
Jättekonstigt.
Sjuk jävel. Marcus gjorde så gott han kunde. Han hjälpte Isak och Elin med läxor och skjutsade dem till aktiviteter. Han handlade, lagade mat, diskade, städade. Allt medan jag sov nästan 15 timmar om dygnet och ändå blev allt tröttare. Ja, men din jävla latmask, upp och hoppa. Värst var det förstås för barnen. De kunde inte alls förstå varför deras förutsaktiva mamma plötsligt låg och sov nästan hela dagarna. Varför vill jag inte följa med på bio? Hänger med när de spelar fotboll eller innebandy? Relevanta frågor. Men frågor jag inte kunde svara på. Marcus och jag förklarade att fästingsjukdom gjort mig väldigt sjuk. Vilket i och för sig var sant. Men det märktes på Isak och Elin att de tyckte att det var underligt att jag aldrig blev frisk.
Mm. Hur länge, vad har vi för tid här då? Har vi hört?
Det kommer precis nu faktiskt. När jag efter ett halvår i samma utmattade tillstånd till sist sökte hjälp. Trodde läkarna först att jag led av en depression. Fan, det är lång tid alltså. Var sliten i ett halvår.
Ja. Men det känns bara som att det är så här, är det helt unheard of att det är kopplat till liksom TB eller TBC eller vad fan det
heter? Jag tänker också det. Alltså det är väl sånt man, det kollar man väl upp
eller
om
Borrelia
man upptäcker någon har fästingsjukt. Alltså att det är något som satt sig på hjärnan typ. Eller? Det kollar man väl...
Det som är så konstigt precis, på att du kanske har depression. Varför skulle jag ha det?
Nej, varför... Dum, eller?
Ja, men lite konstigt.
Så ologiskt bara. Men ja, det var då inte depression. Jag kände mig inte nedstämd överhuvudtaget. Jag var bara så ofattbart trött. På sätt och vis hade det förmodligen varit lättare om det varit en depression, för då hade jag kanske kunnat få professionell hjälp. Nu var det ingen som kunde hjälpa mig. Läkarna verkade inte ens ta mig på allvar. En av dem sa rakt ut till mig att min trötthet inte räknas som en sjukdom och jag kände hans misstro. Som om jag var riktigt en lat och arbetsskygg människa. Ja.
Well. Well.
Kul om vi bara så går ut in på att det här, den här människan är bara en slappis. Va, upp och hoppa då. Skärp dig.
Ryck upp det nu.
Ingenting kunde vara mer fel. Jag ville ju inget heller än kunna leva mitt liv som tidigare. Jobba, umgås med min familj, jogga, träna. Men det som tidigare varit självklart för mig verkar nu helt ouppnåeligt. Och det dröjde ett helt år innan jag träffade en läkare som trodde på mig. Han förklarade för mig att jag med största sannolikhet led av kroniskt trötthetssyndrom. En känd svensk lider jag av det här också. Vet du vem det är?
Oj.
Det kommer kännas så 100% självklart när du gissar på personen.
Det låter lite bekant.
Det är också en person som har gjort det väldigt offentligt att den lider av det här.
Man eller kvinna?
En man.
Är det liksom normalviktig eller åt det överviktiga hållet?
Nej, inte överviktig. Och en som är lite yngre än man tror också, tror jag.
Danny Saucedo.
Jättebra gissning. Men det är Det är 90-talets Dennis Saucedo. Det är Henrik Berggren.
Så. Ja, just det. Jo, men det visste jag faktiskt. Mm. Ja, men i hans fall så det känns ju ändå som att det är verkligen lirar ju.
Ja.
Är han, men är precis.
Han måste ju vila hela tiden typ.
Ja, stackar.
Ja.
Är det kanske han som har skrivit den här berättelsen?
Jag hoppas det.
Lever han med någon som heter Marcus?
Det kanske han gör. Han bor hos sin mamma och pappa tror jag. Så kanske.
Ja.
Eller jag vet inte, han har gjort det i alla fall.
Men förresten, det här med transpersoner. Hur vet man om det är liksom stopp eller inte? Johan! Jag har åldrats 10 år i det här
så
avsnittet.
Fort gick det. Det faktum att tröttheten tagit över efter fästingsjukdomen var inte heller så konstigt, förklarade läkaren. För det var inte ovanligt att svåra infektioner utlöste just kronisk trötthet. Och hans ord gav mig nytt hopp och bara det räckte för att jag skulle bli en aning piggare. Redan samma kväll satt jag uppe i soffan och såg på en film tillsammans med Marcus. Och det var något jag inte klarat av på månader. Under semestern orkade jag faktiskt följa med ut i sommarstugan några dagar. Även om jag inte direkt orkade företa mig några aktiviteter. Sakta men säkert började alltså bli bättre. Jag tog ett steg i taget och det var ytterst små steg. Men varje litet framsteg applåderas ivrigt av Marcus. Han var ett oerhört stöd för mig och min kärlek till honom växte för var dag. Idag känner jag mig i stort sett helt återställd och har till och med börjat arbeta igen, om än på deltid än så länge. Nu när sommaren åter närmar sig ser jag fram emot den med glädje. Både att äntligen få jobba och att få ha semester och umgås med familjen. Det känns som att man fått livet tillbaka. Lena.
Lena, Lena, Lena. Ja.
Ja.
Vilken gåshud, hög puls, eller svettig liksom av.
Men alltså kronisk trötthet, nu känner jag bara till Henrik Berggrens version av den här sjukdomen. För honom, alltså han lever med det här. Alltså det heter väl kroniskt för att det är konstant. Och, eller man kan man bli frisk från en kronisk sjukdom?
Ja, du. Absolut.
Ja, vad härligt. Skönt att höra.
Vilken jävla vilken tyngd jag hade i det svaret, eller hur?
Ja.
Nej, men alltså
vad tror vi då?
Ja, men jag blir lite perplex, va. Jag känner mig lite som Ricky Gervais inför en transperson.
Ja.
Att jag måste samla mig lite, jag är inte riktigt med på den här berättelsen. Men jo, nu vet jag.
Mm.
Ska vi visa då?
Ja.
Då tror vi att den här berättelsen som lite oväntat handlade om Henrik Berggren. Vi tror att den är 1, 2, 3 sann.
Ja.
Får jag säga först?
Du får jättegärna börja.
Jag tänkte först hela tiden att den var falsk.
Mm.
Och att den var en liksom partsinlaga från typ sponsrad av Vaccin Direkt eller någon annan sån sprutfirma.
Ja.
För att det säger vaccinera dig så du inte får en fästingburen sjukdom.
Just det.
Då kan det gå illa. Men kom till oss på Vaccin Direkt så får du vaccinera dig direkt nu. Kom snälla. Men sen så gjorde jag en insikt mot slutet. Som fick mig att förstå precis hur det ligger till. För det var nämligen några gånger. Jag hakade först, fastnade först på att hon sa Marcus mer än hon skrev min man och sånt.
Just det.
Och sen var det också då det här med att Marcus applåderade hennes framsteg och var väldigt behjälplig på olika sätt.
Mm.
Så jag tänker att det här är sant, men att det är inte Lena som har skrivit berättelsen utan det är Marcus som skriver en sån skrythyllning till sig själv hur bra han hanterade Lenas hanterade och hanterar Lenas kroniska sjukdom.
Just det, han tycker att han har fått för lite klappar på axeln.
Ja,
liksom.
Så ja. Egentligen hade han nog en sista mening som var så bara avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till Marcus, du är bäst.
Ja.
Och då från Mark, eller jag menar överstruket så från Lena, från min fru. Och då så var det som redaktören ändå så, nej men det här kan ju vi inte ha med. Men jag skriver Lena bara och så stryker det sista.
Ja. Ja, det är fan alltså vilken underbar teori. Jag har inte skit mycket att tillägga. Jag tycker det var en väldigt bra teori. Men jag kände väl att det är väl liksom språkliga grejer liksom, att den kändes sann för att den hade lite sådana trista upprepningar som hon pratade om, att hon inte kom ihåg att hon hade fått en fästing, men att hon hade varit mycket i skog, så det hade mycket väl kunnat vara en fästing. Alltså bara, men titta på texten innan du skickar in den. Känns det här som att det flyter på bra? Men det är ju en riktig...
Verkligen.
Riktig hon har aldrig haft skriva drömmar, eller Marcus? Den som har skrivit texten har aldrig haft några skribentdrömmar.
Nej, precis. Texten har liksom... Det är någonting man använder, något funktionellt. Man säger det man ska. Inga jävla... krusiduller.
Nej, men det är som vissa tänker kring mat, att det är bränsle. Alltså det är inget som ska vara njutbart eller sådär. Det är bara, jag måste kunna röra mig, så då äter jag väl lite då.
Ja,
typ
ja
så är det med text för dem.
Är det Marcus med K eller?
Ja, stämmer.
Ja, tur det. Mm. Jag tror att, jag bara skickar med här att Marcus med K, han tycker det är såhär, apropå det här med transpersoner och sånt där, han tycker det är fnissigt att säga kussimurra.
Ja.
Om han liksom ska referera till det kvinnliga könsorganet någon gång. Och han, det är ett skämt som alltid går hem i hans liksom kompisgäng.
Ja, härligt.
Ja, nej, men så då,
härligt
då,
för honom att få lite
då
skratt.
Då såg man ju liksom hela kussimurran där och alla bara, ha ha ha.
Han letar ju ursäkter efter att få säga kussimurra också. Alltså han är så här, försöker konstruera liksom, jag vet inte, det är märkligt bara när han börjar prata om det.
Ja.
Men fan, jag vill ju höra din story nu.
Ja, det ska du verkligen, verkligen få. Mm. Jag kanske tillhör Marcus kompisgäng. Jag känner att jag råades väldigt mycket av det.
Ja, ja, du är bra, rätt publik helt klart.
Classic Marcus. men då är det då dags för oss att koppla bort våra kära TV6-lyssnare som då åker med tåget gratis, men nu har kommit till så att säga vägs räls ände.
Mm.
Om du vill lyssna vidare på min sprakande historia om falska kvinnor, då kan du bli Patreon och genast få tillgång till liksom en bakkatalog med dubbelt så mycket podderi.
Ja, kul.
För varje vecka gör vi ju två stories, varav den andra här nu då som kommer är Patreon-exklusiv.
Ja, nice.
Dessutom slipper du reklam och kan ändå lyssna i din vanliga poddspelare.
Så jävla gött.
Så att det är väl, ja det är bara, guld.
Himla
det är
nice.
Fan guld.
Ja.
Så blir det nu. Gå in på patreon.com/.
Rätt upp i verkligheten.
Så kan du bara fortsätta lyssna nu. Annars säger vi tack för den här veckan.
Mm.
De var inga riktiga vänner.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
This is the summer to expand your horizons. It's time to explore. But before you set foot out the door, set foot in the ultimate travel shoes from Allbirds. like the breathable, silky smooth tree dasher, the responsive foam and extra grip of the tree runner, or the classic low-top look of the tree piper. Allbirds has a lightweight, ultra-packable shoe ready for whatever adventures you have planned. Boarding pass? Check. Passport? Check. The perfect travel shoe? Check. Find your perfect pair at Allbirds.com. That's Allbirds.com.